Yippee-ki-yay, Mr. Falcon.
Ja, men gott folk, hjärtligt välkomna till den här podden som heter Filmsmakarna. Den här gången ska vi faktiskt köra en ny film som för ovanligheten skulle inte en film som jag har typ 40 år på nacken. Vilket det känns ganska obehagligt, eller? Vad tycker du, Granström? Det här känns inte bra, va?
Alltså, jag vill ju påpeka att historien här har ju mer än 40 år på nacken, så att vi är ju lite grann i våran ballpark.
Det är bara filmen som är ju... Hur gammal är filmen? Från typ 60-tal? Nej, boken är från 60-talet. 65. Okej, så det såg vi rättfärdigare.
Ja, exakt. Så att, på något sätt måste vi få in det här i våran gammalt är nytt igen, så att säga. Och vi lyckas ju ganska bra med det, måste jag ändå säga.
Så är det. Kent, vad tycker du om att vi kör en splitterny film? Känns det bra?
Nej, det känns jävligt dåligt. Jag är stark förespråkare av inaktuellt Taken, så att säga.
Ja, precis. Så är det nyare än 90-talet, så då är det för nytt för oss.
Alltså, problemet är att inga bra filmer gjorts efter 90-talet, så det här är egentligen meningslöst.
Ja, det är sant.
Det är ett spel på galleriet.
Efter Nosferatu har vi typ inte fått en enda bra film. Så jag
vet exakt.
Det var den här filmen som, det var ett tåg typ som kom ut ur, som folk trodde skulle komma ut i skärmen för att släppas 1918 eller 5, och sen Nosferatu, och sen har det bara varit skit efter det.
Åh, vilket cineastiskt mästerverk. Det görs inte såna filmer idag. Det
kan... Nej, precis. 5 minuter långt klipp av ett tåg som drar in till en station.
Här, den där oskyldigheten hos människor har försvunnit helt och hållet. Bara, se ett tåg på en skärm, det är liksom helt banbrytande. Nu måste man nästan, jag vet inte, gå över 15 olika andra steg för att få en reaktion från folk.
Ja, men du så att du går till 3D och det saker kommer ut i skärmen och man bara snarkar i videosalongen.
Ja, precis. Nu måste vi gå in på live-leken bara för att få en reaktion från folk.
Ja. Det är snufffilm. Ja, den sista rösten vi hörde där, Carl F. Nilsson. Har du någon koppling till Dune?
Nej, det kan jag väl inte påstå att jag har faktiskt. Men jag har ju
Jag är fan av David Lynch, vet du väl?
Jag skulle nog vilja säga att jag är ett stort fan av honom överlag faktiskt. Ja. Nej då,
har du sett hans Dune?
Han har blivit pissad på utan dess lik.
Ja. Granson, vad var det du sa? För jag nämnde att du har ju sett den och jag minns att du var imponerad över specialeffekterna framförallt.
Ja, precis. Alltså, den här vad som kallade det personliga skölden eller vad man ska kalla det. Ja. Den är alltså, har ni inte sett David Lynchs Dune så... Gå in på YouTube och kolla åtminstone på de scenerna där de kör...
Alltså, ja, det har jag gjort faktiskt.
Ja, alltså, det är...
Komiskt guld.
Det
ser ut som att man har klippt ut in klippart typ från Paint ovanpå skådespelarna på något sätt. Det ser fruktansvärt roligt ut.
Är det den filmen som heter Dunes sommar, eller?
Du får inte ens en reaktion där, Kent.
Ja, det vi...
Jag tycker jag fick en bra reaktion, bättre vad det
där.
Men alltså, för att jag har inte heller sett David Lynch's Dune, men den är ju känd alltså för att jag vet, det finns ju för det första finns det väl typ 70 olika versioner av den. Alltså där, och alltså jag tror väl att det var så studio interference som gjorde att den blev fuckad och så vidare. Så den är ju känd för att det inte var speciellt bra. Men vad du har sett den, du, alltså, vad har du för minnen av just den filmen om vi börjar där?
Alltså det som man kan säga om den filmen, det finns väl säkert jävligt många saker att säga. Dels så är den inte en speciellt bra film. Den hittar som aldrig riktigt rätt tonläge och sånt där. Sen det kanske säger sig självt att nu när vi ska prata om Dune, alltså Denis Villeneuve gjorde, det tog 5 timmar. Ish, för han att göra vad David Lynch gjorde på 2 ish timmar. Och det säger sig självt att med den farten så är det jävligt mycket som ändras och blir hoptryckt och etc. etc. Så det känns som en film där det var, alltså idén som sagt, det baserat på en bok, på samma bok och så, det var väl en bra idé. Precis. Men det kändes som att det fick, ingenting fick riktigt spelrummet för att andas och få den tid det behövde, vilket gör att det är som att man känner att det är bara massa saker som händer efter varandra, men sammanhanget blir väldigt lidande och sådär. Sen är det väl också så att det var väl typ Kyle MacLachlans första huvudroll.
Ja, det är nog inte helt fel. Om det inte är typ Blue Velvet eller något sånt.
Ja, han gjorde det väl Dune in, det var väl till och med innan, det var ju innan, ja. Twin Peaks också, ja. Några år innan.
Ja, men precis. Så att det gör ju ändå att man har ju en viss värme i hjärtat för den filmen, bara för en sån sak. För Kyle MacLachlan är ju fantastisk.
Ja, älskar
han. Han är guld värd och har världens bästa haka dessutom. Så att jag menar, man får ta det man får, så att säga.
Precis. Är det någon annan som har sett? Du, Kalle hade inte. Kent, har du sett David Lynch Dune?
Nej, det har jag inte. Den är ju ganska långt ifrån filmer som jag normalt ser, om jag säger så. Jag gillar inget så här fantasy-kille, eller vad man ska kalla det.
Science fiction, fantasy, whatever.
Alltså inte när det blir... Jag har aldrig ens sett en chans. Jag kan säga för att för typ så här, lite drygt ett år sedan så hittade jag den på så här en typ Röda Korset-aktig butik. Och ja. stod och vägde om jag skulle väl lägga en krona på den eller inte.
Jag tänkte
att den här kronan kan jag antingen lägga på något så här tuggummi.
Exakt, två bugg för fan. Nej men jag bite bullet och spenderar en hel krona på den här filmen. Men jag har fortfarande inte sett den, så jag kanske kommer att se den någon.
Var det på VHS eller var det en DVD?
Nej, det var DVD.
Ja, fy fan.
Men jag känner också att har jag inte sett den nu, då kan jag lika gärna vänta tills alla nya Dune-filmer har kommit ut, så jag inte får något spoilat, så att säga. För jag har inte läst böckerna heller.
Som sagt, den är lite som med Blade Runner. Det finns sjukt många olika versioner och det finns väl åsikter om vilken som är den bästa. Det finns väl som en theatrical och director's cut och...
Det är väl en Dino De Laurentiis film också, by the way.
Ja, det kanske är. Det är mycket möjligt.
Du ser, ja, det stämmer mycket bra.
Nu är en anledning att se den. Men för att gå vidare då till, ja, vi kan ju börja med
Innan vi kör igång, jag skulle vilja ett experiment.
Okej.
Okay. Jag vill, om det bara är jag, om vi har, det här är IMDb-podden, om alla släcker ner rutan med IMDb.
Okej, okay, ja.
Det är ingen tävling eller någonting, så jag vet ju att vi är kategoriskt fuskare med det här, men jag säger det igen, Mr. Bo, jag stänger ner IMDb så att vi inte ser.
Ja.
Ingen har IMDb framför sig nu, alltså.
Nej.
Eller jag har inte det, jag kan inte uttala någon annan.
Kan ni tre gemensamt ge mig namnet på fyra karaktärer från Dune 2?
Paul Atreides.
Jessica Atreides.
Freyd Rotha. Baron Harkonnen.
Chani.
Ja, det är...
Vad sa du?
Ja, precis.
Chani, måste jag säga det.
Chani, ja, precis.
Stilgar.
Hur fan?
Vad heter den där Jamie, den svarta killen som...
Jamis,
menar du?
Jamis.
Ja, det kommer rasist.
Det var, på vilket sätt var det rasistiskt?
Jag kan alla vita.
Det är de som är viktiga.
Oj.
Ja, nej, men då är jag imponerad. Jag kunde ett.
För mig tycker jag tycker det är som, alltså, nu såg jag om ettan också kort innan, så jag har väl fått en dubbeldos lite grann. Så det var, många av namnen var först i minnet.
Ja, just det.
Så tycker jag de upprepar namn hela tiden i den här filmen också. Jag tycker mycket Atreides och ja, fan, om man måste Harkonnen.
Ja, det är mycket Atreides och Harkonnen, men det är inte så mycket förnamnen, så att säga.
Lisa, och så, för det är ingen för sig namn där, Lisan Al-Gaib, det måste ju vara det mest upprepade termen i någon film någonsin. Fan vad roligt, jag såg det här meme, att det blev ett meme med Javier Bardem och Lisanne Al-Ghaib. Det var såhär, Paul Atreides farts, oh, just like it was written.
Ja, det är mycket såhär Monty Python-vibbar också.
Jag tänkte fan.
Ja, bara, I'm not the messiah, but he is the messiah for not be saying he is the messiah. Ja.
Han kunde ju också räkna ut the airspeed velocity of an unladen swallow. Ja, han kunde se en favoritfärdig
också, vilket är sjukt imponerande faktiskt.
Mm.
Precis. Jag tyckte det var bra det där, typ I've seen all the signs, när han ska berätta vad han, varför det är, vad fan tror att det är, och så typ,
again.
Ja, igen.
Fan,
jag satt och väntade på typ DJ Khaled som kommer in och bara säger another one. Bara, another one. Kommer another in och bara one. Lägger in en ny profetia.
Alltså, jag var lite förvånad över att du fick gitarrspela. Jag tänkte att fan, DJ Khaled kommer att komma in där och mörda en till gitarr.
This is Bob Marley's guitar. I'm gonna fucking ruin it.
kan rekommendera alla som inte har sett det klippet att dra fram DJ Khaled-klippet när han får en gitarr från varje typ Bob
Marley. Ja, det är väl, jag kommer inte ihåg vad fan hans son heter, men det är ju han som har skickat honom en Bobs gitarr då, liksom, så sitter han på och dumstrummar på den och man bara, ah, min gud, vad håller du på med?
Men innan vi hoppar in i Dune, den här filmen, kan vi tänka ta, vad heter det, regissören Denis Villeneuve, tror jag man säger. Denis Villeneuve. Fransk, vad är han,
fransk-kanadensisk är han väl.
Precis. Och han har ju, vi har pratat om flera av hans, eller några av hans filmer. Vi, som sagt, vi har gjort ett avsnitt om Dune Part 1. Det var bara jag och Granström, tror jag, om jag kommer ihåg.
Yes.
Och vi har även gjort Blade Runner 2049, har vi i alla fall gjort. De två vet jag med säkerhet att vi har gjort avsnitt om. För mig är det en favoritregissör för min del, i alla fall när det kommer till så här moderna, eller jag säger regissörer som aktiva än idag, alltså, inte, för jag upptäckte han ganska sent, även fast han har typ varit aktiv sedan 90-talet, hans första film kom ju typ sedan 98, och så han är ju inte jätteny i gamet, men han fick väl en slags genombrott i Hollywood i alla fall för inte så fruktansvärt länge sedan, 10 år sedan ish. Så han gjorde såhär
är det en till?
Prisoners.
Ja, så jag skulle Prisoners är väl den första Hollywood-filmen som han gjorde, men det var väl den som kom innan Incendies som var typ den som gjorde han större utanför, om man ser den franskspråkiga
världen. Ja, det är den alltså den amerikan eller engelsk film, Incendies.
Ja, det är det. Nu var det helvetes länge sedan jag såg den. Det är väl typ jag tror att det är någon kanadensare typ som söker upp eller ska söka upp sin mammas hemland ungefär och sånt där, eller söka upp den familjen och sånt där. Det är något, det var jävligt engelska sådan. Så att den utspelas, eller de pratar ju mycket arabiska och sånt i den filmen också, i och med att filmen utspelas där, men det är en kanadensisk film.
Ja, okej.
Okay. Men det var väl den filmen som fick upp, om man säger, Hollywoods ögon för, och efter det har det ju varit liksom klarhet i klarhet i stort sett. Ja. Från Prisoners 2013 så har det bara varit, jag ska inte säga mest,
men alltså, bra film. Prisoners måste väl ändå varit det stora, stora genombrottet där han verkligen blev ett namn ändå. Men alltså, som du sa, Incendies kanske var det som filmen, Prisoners var ändå det som där verkligen sköt rakt upp i
mainstream
stratosfären. Precis.
Ja. Ja,
jag har faktiskt inte sett någon av dem där. Jag har inte sett någon. Jag har sett alla filmer som han har gjort från Prisoners och efter det har jag sett, men inte faktiskt innan Prisoners har jag faktiskt sett någon.
Alltså, det är Incendies som jag har sett också, så efter det så, som sagt, jag har sett allt han har gjort.
Mm, precis.
Ja. Men som sagt, det är lite kul, eller jag läste att han gjorde en film år 2000, Maelstrom eller vad man ska uttala det.
Precis.
Och sen dröjde det typ till 2009 då när han gjorde den här Polyteknik. Under de åren så bestämde sig tydligen för jag ska vara, vad säger man, stay at home dad. Alltså, bara sköta om barnen tills jag kan få göra en film som jag verkligen...
Han gjorde en Rick Moranis med andra.
Ja, precis. Filmen är bara att han kom tillbaka till
Rick Moranis är väl egentligen tillbaka, eller han är väl inte i samma utsträckning som han var typ 80-talet där, men Ja, det var det jag tänkte säga, tillbaka. Att han gör väl sporadroller, men inte alltså tillbaka.
Han har väl fördelen med de där är väl att han lever ju väldigt låg med, så jag tror att han har den pengen att han kan göra det han vill, ja, göra precis. När han vill göra det, så att säga. Han behöver inte köra, även om jag älskar Nick Cage, man behöver inte vara med i 5 filmer om året.
Nej, för Nick Cage är det snarare ett passionsprojekt och fylla världen med skit liksom, och God bless him for it.
Det är skit. Oj, oj.
Nej, nu, hörru, ni, sluta ljuga för
er. Skit, han är i blåskåpet.
Var ärliga liksom.
Du förstår inte konstformen film, det var skådespeleri.
Jag kan inte komma på en dålig film som Nick Cage har gjort.
Nej, inte jag.
Jag har försökt kolla igenom hans CV. Det är bara 11 av 10 filmer.
Ja.
Vampire's Kiss är ju den bästa film som någonsin har gjorts.
Nej, jag,
men i alla fall, vi ska inte prata om Nick Cage eller Rick Moranis för den delen. Men Denis Villeneuve då, som sagt. Som sagt, en stor favorit för mig. Prisoners är ju en av de kanske mest spännande filmer jag sett i hela mitt liv. Alltså nagelbitande. Och vi har ju pratat om Blade Runner då givetvis, men jag älskar ju Blade Runner 2049. Jag tycker den var ett mästerverk i princip. Fantastiskt. Men jag vill börja med dig då, Jans. Vad tycker du om Denis Villeneuve och hans alster, så att säga?
Ja, men jag tycker han är
ett fan, skulle du säga.
Ja, definitivt. Jag är definitivt ett fan. Jag tycker att han är riktigt, riktigt jäkla bra. Alltså han har ju, vad ska man säga, han har ju ett öga för hantverket. Och jag tycker, för mig så är han egentligen nästintill på samma nivå som Christopher Nolan, just det här att de gör filmer som blir, om man säger, stora, kommersiellt framgångsrika, men samtidigt inte känns Hollywood nervattnade, om man säger så. Det är fortfarande filmer som har regissörens stämpel, om man säger så. Jag tycker att, alltså, precis som Nolan, alltså han gör storbudgetfilmer som känns egna, som ändå är jävligt bra och originella. Nu måste man ju säga att Denis Villeneuve kanske inte är riktigt lika, vad ska man kalla det, jag vill inte säga originell, men kanske lika gör sina egna idéer på riktigt samma sätt.
Visionär
som Nolan
kanske
gör.
Är bättre
alltså,
ord.
Nolan har ju
Alltså man kan ju nästan säga att Villeneuve ändå har gjort typ de tre senaste filmerna har gjort det,
ja.
I princip remakes.
Ja, precis. Det var lite grann det jag skulle säga. Alltså, som sagt.
En uppföljare och så en adaption, ja. Kan man säga. Så ja, det är inte original.
Otör,
men Arrival är ju bara... Ja,
ja, en adaptör.
Ja, jag pissar inte
bra
på honom. Jag tänkte bara att nu blev det så här, nu gick vi ner till roten på ballen på honom i stort sett. Men han är en jävligt bra en jävligt bra regissör, han, så jag tänker inte ta det ifrån honom.
Han är en fantastisk regissör, men han har ju gjort mycket som är baserat på annat också. Jag menar, det är ingenting negativt med det. Nolan har ju också gjort det. Han har gjort en remake på Insomnia och hela den biten. Och Batman-filmerna är ju inte direkt så som att han kom på Batman direkt. Så att det är inte så att det är originellt på så sätt. Men jag skulle vilja säga att Denis Villeneuve har väl gjort kanske lite mer. Alltså de 4 senaste filmerna har ju varit inspirerade / baserade på böcker. Arrival är också baserat på en bok. Blade Runner, som sagt. Dune är ju böcker. Enemy från 2013 är också en bok. Så att det är ju... Han har ju åtminstone, om man säger, tagit idéer från andra ställen, men han har gjort någonting eget av det. Gjort någonting som är väldigt framgångsrikt och sen känns väldigt mycket som
han. Jag tycker att han har en
från.
Väldigt klar och tydlig vision vad han vill göra visuellt. Så där är han ju väldigt unik på det.
Ja,
ja, absolut. Det
är ju sjukt snygga filmer. Han gör samarbete med jävligt duktiga, vad heter det, cinematographers också. Roger Deakins, bland annat Raider 2049, så jävla snygg film. Och ja, Dune då, givetvis. Men,
där tycker de har gjort det jävligt bra. Typ alla, i typ alla filmer finns ju ändå så här CGI och sånt där, men de gör det ändå, filmar ändå på så sätt att det känns som att det är praktiska grejer. Liksom. Eller,
ja, jag tror, men precis som med Nolan så använder han sig mycket praktiska. Alltså de, som sagt, CGI använder ju alla, men ja. Jag tror både Nolan och han har gemensamt är att de använder mycket praktiska, vilket ändå märks. Det som de kan göra praktiskt gör de nog praktiskt i så stor mån som det går.
Ja, alltså det känns ju inte som att de kastar in en massa effekter eller CGI-effekter bara för sakens skull. Utan det känns, precis som du säger, det känns som att det som kan göras praktiskt, det gör de praktiskt. Och det gör ju att världen känns ju mycket mer verklig, alltså när du får när de där sakerna som skådespelarna kan ta på, så att säga. Det är ju lite skillnad, alltså här har vi ju skillnaden jämfört med de här filmerna, liksom Sagan om ringen jämfört med The Hobbit, där Ian McKellen hade liksom en mental breakdown därför att han bara stod och agerade mot en blue screen.
Ja, precis. Ja, det kan jag förstå.
Ja, men
precis. Exakt.
Men om du, vilken är din favoritfilm med han då, Grönsson? Bara, du får bara välja en.
Om jag bara får välja en. Alltså det är ett svårt val, men jag skulle nog nästan säga Sicario där alltså. Jag tycker att den är riktigt jävla bra. Och den, alltså, den är så jävla tight. Det är det som är grejen. Det känns som att, alltså, när man pratar om att alla filmer behöver en rytm för att de inte ska bli tråkiga, eller så att man känner att om allting ligger på 10 hela tiden, så är det liksom, då blir det bara, ja, men till slut blir det bara noise. Den filmen känns som att den börjar på 10, den går på något jävla sätt upp till typ 15, och den går aldrig ner, och samtidigt så blir man aldrig liksom uttråkad av den. Så att,
för... jag såg Sicario här första gången nyligen. Den är en jävligt deprimerande mörk film. Mådde ju inte gott efter man såg den, tycker jag. Det var ju inte en så här upplyftande, optimistisk film.
Nej,
jävligt
det är
bra.
Det inte. Men det, som sagt, alltså, måste jag välja en, så är det nog den jag sätter mitt namn på.
Det känns ju bara som en enda stor reklamfilm för Mexico Street.
Ja, precis. Ja, alltså, den glorifierar
du. Det är bara gateway in till Mexikos drogkartell. Bara, hey, visit Mexico.
Ja, precis.
We have
cookies.
Drug det kommer empires, fram liksom.
Ja, han är lite som Adam Sandler. Det är kartellen som har sponsrat filmen.
Men Kent, vad tycker du om Denis Villeneuve? Vad har du för eller vilken är din favoritfilm, skulle du säga?
Ja, men lite kort på, så tycker jag ändå att det är ändå någon form av kvalitetsstämpel. Jag tycker kanske inte om exakt precis varenda film och sådär. Alltså, men om jag inte älskar dem, så gillar jag dem typ, kan man väl säga.
Ja,
den enda jag har problem med är Arrival. Enemy har jag inte sett av de engelskspråkiga.
Men Enemy är riktigt bra faktiskt.
Min favorit är också Sicario. Jag såg om den inför det här också. Det man vet är att typ, det kommer vara jävligt snyggt filmat, det kommer vara maffigt ljud. Alltså, sen, alltså en film är ju inte bara manus, det är inte bara bildspråk, det är inte bara ljud, det är inte bara soundtrack och inte bara... Alltså, och jag tycker att han har som en förmåga att få ihop helheten på något sätt, så att det känns... Det är kanske lite så här style or substance i vissa filmer, men jag gillar det ändå. Sen är det som typ Blade Runner, så att säga, den gillar jag också, men jag älskar den inte, långt ifrån. Men det är också en sån film, jag har bara sett den en gång. Skulle jag se den kanske två gånger, kanske skulle gilla den mer än vad jag gör.
Precis.
Så att säga. Så, men Sicario har jag sett typ så här 3-4 gånger, den gillar jag som fan. Prisoners har jag sett ännu fler gånger, men den är en sån här film, den blir inte bättre för vad jag tittar, utan
men det är mycket av den, är ju, den har ju en stor twist också, det är lite så här M. Night Shyamalan, så att man, har man sett twisten så tappar lite tjusningen på något sätt kanske.
Precis, men jag kan ändå komma på mig själv att jag känner ett sug av att knäppa på den.
Ja, ja, den är ju, alltså Jake Gyllenhaal är ju så jävla bra i den filmen, framförallt tycker jag.
Ja,
så sjukt bra. Jag tycker en film som inte pratas mycket om, för den kom ut typ samtidigt som Prisoner samma år till och med, och hade också Jake Gyllenhaal i huvudrollen. Så det är en film som inte pratas om, det tycker jag är synd, för den är riktigt bra också. Den är lite mer så udda, artsy typ. Har du sett den, grann som Enemy?
Den har jag sett. Jag har för mig att den fanns på Netflix ett tag i alla fall, så det var där jag såg den.
Det är en ganska udda film, den är lite flummig, den är inte samma så blockbuster stor, och den är ju som en thriller, men den är definitivt mer artsy, weird.
Den är väl, jag skulle säga att det är en surrealistisk thriller. Alltså det är ju,
exakt.
Det är ju inte en film, från åtminstone vad jag kommer ihåg, där man får några så här klara svar i slutet av det riktigt. Utan det är väldigt mycket är ju uppförtolkning, så att säga. Så att, jag vet inte, kanske en film som man ska se om när man är hög eller någonting åt det hållet. Och få något sånt.
Jag tyckte om det. Det handlar ju om Jake Gyllenhaals karaktär. Han ser en doppelganger, eller en snubbe som ser exakt likadan ut som han. Det är typ det. Jag vill inte säga mer spoiler, men det är som premissen. Han hittar en snubbe som är exakt på varenda sätt likadan som han. Sen börjar det hända en massa obehagliga grejer.
Carl F. Nilsson.
Carl F. Nilsson, vad tycker du om Denis Villeneuve och vilka filmer har du sett och vilka gillar du?
Ska jag vara fullt ärlig så är det de senaste fem i stort sett. Enemy har jag inte sett, Prisoners har jag inte sett. Sicario är ju en personlig favorit, för det är ju alltså så här, polis, drama, knark, intriger, alltså inbördeskrig. Alltså det är bra. Den är jävligt, som Granit säger, den är jävligt bra pacad. Och sen är den jävligt bra, alltså den är jävligt snyggt filmad. Den är väldigt gritty, är det, så det bara på det sättet så gillar den starkt faktiskt. Ja. Och sen så är ju en alltså Benicio del Toro är ju en personlig favorit. Han kan vara hit or miss, men i den här filmen så gör han sig fan stor. Alltså han är iskall i den filmen faktiskt.
Han är iskall.
Skitbra i den filmen. Så
jävligt. Alltså, jag är van att se Benicio del Toro ganska over the top, men i den filmen är han väldigt nedskalad och nedspelad.
Nej, precis. Och det är det jag han är antingen hit or miss, men han är alltid underhållande att kolla på. Men just den filmen så är han genuint alltså bra faktiskt.
Ja. Men tänk ställa sig hans karaktär i Fear and Loathing in Las Vegas.
Fissa inte på den. Dr. Gonzo. Alltså, Dr. Gonzo har en varm plats i mitt hjärta.
Nej, det är jag älskar.
Ja, men jag älskar Fear and Loathing in Las Vegas. Jag älskar Fear and Loathing in Las Vegas.
Oh, ja, just det. Ja, just det.
Elmer Fudd. I'm hunting babies.
Ja, det är så sjukt bra Benicio.
Han är och Josh Brolin. Och... Ja, där gillar jag också det här att man tror att filmen ska handla om en karaktär och så sen visar det sig att det med glädje handlar om något helt annat.
Ja. Det kan jag blev helt också imponerad av.
Men jag gillar det.
Jag vill bara, alltså, men är det någon som har sett uppföljaren Soldado där, och är den värd att se? Jag har inte sett den.
Jag tyckte om den. Alltså, den är inte i närheten av att vara lika bra som vad heter det, den första filmen. Jag tyckte ändå att den var helt okej. Den handlar ju helt om Benicio del Toros karaktär.
Ja, precis.
Det är mer en vanlig actionfilm. Det är väl egentligen det som är med Villeneuve. Alltså, alla de här filmerna hade varit en ganska standard actionfilm om någon annan regissör hade gjort den, känns det som.
Ja, men, förmodligen hade det.
Men han lägger sin touch på det, känns det som något annat på något sätt. Jag vet inte. Lite som Del Toro att ta i, eftersom att han är med så mycket och skapar allting runt omkring. Men...
Ja, men om jag ska prata om mig personligen, för min del är nog Blade Runner 2049 ändå, som är min favorit av hans. Den, för jag har sett om den sen jag såg den på bio, och den blev bara bättre för mig. Jag tycker den är nästan perfekt. Den har få uppföljare som kan ställa sig bredvid originalet och ändå faktiskt stand up, så att säga. Finns vissa saker som jag gillar mer med 2049 än första till och med, så ja, det är klart min favorit. Jag tycker den är, ja, som sagt, ett mästerverk. Nästan till perfekt sci-fi film, så fruktansvärt bra. Så det är min, men jag älskar, som sagt, jag älskar Prisoners. Sicario tyckte jag var fenomenal. Enemy, riktigt bra. Arrival, jävligt bra. Och Dune då, vi kan väl gå, innan vi börjar prata om Dune Part 2 kan vi väl snabbt prata. Vi har gjort ett avsnitt som sagt om Dune Part 1, jag och Gransom i alla fall, så man kan ju gå tillbaka och lyssna på det. Dock så kommer jag knappt ihåg vad jag sa om filmen då, för det var typ 3 år sedan.
Du hatar den, du tyckte att det var värsta skitfilmen du någonsin hade sett.
Ja, fy fan, värdelös. Så det var konstigt nu att när jag såg den så tyckte jag den faktiskt var bra. Så det var märkligt. Nej, jag tycker Dune Part 1 var en av mina favoritfilmer det året. Jag tycker den är riktigt, riktigt bra. Jag gillar den som fan. Lite mer så här där vuxen sci-fi om man jämför med Star Wars. Det var ju definitivt mer så politiska intriger och ja, det är mer Star Trek än Star Wars i alla fall.
Nu ska vi ha politisk intrig, vad gör vi då? Vi har kommunfullmäktige där vi pratar om taxation of trade routes liksom, utan
någon precis. Nej, de
alltså,
det hanteras bättre.
Vi kan väl den elefanten i rummet som ska säga att vad var det, sonen till författaren av Dune-boken övervägde att stämma George Lucas för att han tyckte att han hade rippat off alltså Dune-böckerna för mycket när han gjorde original.
Ja, alltså George Lucas var väl starkt inspirerad av Dune när han gjorde första Star Wars. Det är väl inte ens någon tvekan om den saken, skulle jag väl säga.
Nej, precis. Eller? Så nej. Det finns ju definitivt likheter.
Tatooine är väl bara är väl typ Arrakis i princip. Det finns väl till och med, det finns ju någon sån maskar och vad heter skit i Star Wars som är jävligt, som ja, typ exakt likadana som.
Jo, det finns ju mycket sån här alltså typ
sand. Ja, det är bara det faktum att han Solo är en spice runner liksom, så.
Ja, precis. Ja, det är sant.
I Dune 3 kommer det Kessler
han. Precis, de här sand people som säger Star Wars, det är ju vad heter Fremen från Dune i princip. Bara att de inte kan prata, de bara skriker istället. Men Det är den enda skillnaden.
Ja, precis.
Less civilized Fremen.
Och Javas är ju Harkonnen, så att säga.
Ja, precis. Precis. Ja, nej, men det är ju sant. Jag tror, men George Lucas har väl själv sagt att han var inspirerad av Dune. För att jag läste i alla fall. Så jag vet inte om det är någonting som man försöker sticka under stolen med direkt.
Men det saknas, det liksom... i de här nya Dune-filmerna saknas det någon karaktär som är the key to all this.
Och Jar.
Ja, just det. Ja, vart fan har vi Jar? Är det vad heter Stilgar som är Jar?
Jag tycker att David Bautista gör ett bra försök i alla fall.
Ja, för jag är David Bautista. Ja. Han skriker ju bara. Jag tycker han skriker i varje scen. Han är så förbannad hela tiden.
Jävla pajan, va?
Men i alla fall, ja, vi kan ju börja med Dune Part 1. Jag kommer ihåg alltså, när vi gjorde det första, så jag vaknade med att du tyckte inte om den lika mycket som jag. Det kommer jag ihåg faktiskt. Du sa med så solitt hantverk, men alltså, jag tyckte den var riktigt bra, om jag kommer ihåg rätt.
Ja, alltså jag såg...
Stämmer det?
Ja, men det stämmer väl hyfsat. Jag skulle nog säga att jag har uppgraderat. Jag såg om den nu inför att jag skulle se den andra filmen. Och jag tror nog att jag tycker att den är lite bättre nu än vad jag gjorde när jag såg den första gången. Med det sagt så tycker jag inte att det är en perfekt film. Jag tycker, alltså, hantverksmässigt så är den ju hur bra som helst. Det är egentligen inga problem där, men den har vissa, vad ska man säga, den har vissa problem som jag tycker drar ner helheten lite grann. Sen måste man ju också erkänna att när vi kallar Doom Part 2, som det säger, alltså, som den andra filmen heter, det stämmer. Alltså det här känns ju som den andra filmen, känns ju som den andra halvan av en stor film. Det känns inte som en uppföljare, om man säger så. Och jag tror att en del,
som Kill Bill.
Ja, men precis. Jag tror att en del av kanske mitt jag vill inte säga ogillande, det är alldeles för starkt ord, men en viss del av min kritik där tror jag kanske har mildrats av att vi fick den andra filmen och vi fick hela historien, om man säger så. Så att det känns inte som att det bara var uppbyggnad. Vi fick lite mer kött på benen i och med den andra filmen. Jag tror att det gjorde att den första filmen lyftes också lite grann. Men än en gång, jag tycker inte att det är en perfekt film. Jag tycker inte att det är Denis Villeneuves bästa film eller någonting åt det hållet. Men det är väldigt, väldigt bra hantverk. Det är en film som jag tycker absolut att man ska se. Men man kanske ska ha förväntningarna lite rimligt ställda i alla fall.
Men du skulle säga att den blir som bättre om man ser den som en del av med den andra filmen.
Ja, ja,
mer än om man ser den
har typ 6 timmar av vägar liksom, så är det lugnt.
Ja. Exakt.
Det är därför man hoppas på en sån här supercut där han klipper ihop båda till en gigantisk film. Kanske hade varit fenomenalt.
Och andra sidan, med tanke på att det inte är någon sån här flashig, icke-kronologisk redigering i den här filmen eller någonting sånt. Du kan ju ta de 20 sekunder det tar att gå upp från soffan och byta.
Nej.
Blu-ray och tick och play igen, och så får den andra.
Ja, så jag har sagt att min absoluta så här drömrelease är att Quentin Tarantino släpper den här beryktade supercutten av Kill Bill-filmerna till en. Jag vill ha I want my supercuts.
Ja, jag vill ha Sagan om ringen extreme cut med allting ifrån första Hobbit-filmen till Return of the King.
Ja, för fan, 20 timmar. 25
timmars film.
Ja, Jag blir våt när du säger så.
Alltså det värsta med det kommer att vara att de första 12 timmarna kommer att fullkomligt värdelösa, för det är Hobbit-trilogin.
Nej, jag är inte helt. Jag är halvt värdelösa, skulle jag säga. Men det är en helt annan poäng. Men Kent då, du gillar Dune Part 1, har jag för mig? Jag vet inte, kan ha fel, kan ha rätt.
Ja, vad skulle du säga om första? Men innan jag fortsätter, är vi inne i spoilerfri zon nu, eller är det spoilers?
Alltså, jag tycker väl att vi kan ta spoilers för Dune Part 1 och sen har vi spoilerfritt Dune Part 2, i och med att den är
Ja, vi kan spoila Dune Part 1, kan vi spoila, den är fan 3 år gammal.
Det känns som att ingen som är intresserad av att lyssna på det här avsnittet har inte sett den första filmen heller.
Nej,
så kan det väl vara. Jag kommer inte spoila skiten, men om jag ska säga vad jag tycker om första filmen, så måste jag nämna slutet på första typ. Det är väl typ det. Men i vilket fall, jag tror att det hade mycket med förväntningar att göra när jag såg den första gången. Jag förväntade mig absolut ingenting, eftersom att, alltså visst, det var Denis Villeneuve. Och jag tänkte att filmen kommer säkert vara snygg, men jag vet ju också vad Dune David Lynch-versionen sitt rykte och det de få klipparna sett därifrån, vad det är för någonting. Så jag tänkte att det här kommer vara alldeles för fantasy-seriöst och utflippat för att jag inte ska gilla det. Men så därför hade jag noll förväntningar och blev därför nästan lyrisk när jag såg den första gången. Men däremot nu när jag såg om den innan jag såg tvåan på bio, så sänktes ändå betyget ganska rejält, måste jag tråkigt nog säga.
Aha.
Kanske för att alltså jag kan egentligen inte svara på vad det är egentligen, men det kändes så jävla så här storslagen och typ mäktig och ny, och jag undrar om det har att göra med att vi har fått så här 15 Star Wars-serier, Rise of Skywalker och så vidare, som bara har gjort att man känner att måste jag verkligen se något Star, något som påminner om Star Wars just nu igen? Alltså, jag tror att det kan ha någon slags Star Wars eller rymdfarti. jag tycker mycket, det påminner mycket om Star Wars det här. Alltså, även om det är, om man jämför med Disney Star Wars till exempel, så det här spöjer skiten ur den alla de filmer alla dagar i veckan. Alltså, det är typ så här man hade önskat att Star Wars skulle, ja, men, se ut och vara samma ton och sådär.
För vuxna menar du? Star Wars för vuxna?
Ja, men lite så. Och sen inte bara en massa rehashad skit. Alltså, och och kritiken är lite samma som Granström. Alltså, nu när jag såg om den andra gången känns den inte som en film. Alltså om man jämför, jag vet inte varför jag ska dra upp Star Wars, men det finns ju andra kopplingar. Men så här, originalfilmerna i Star Wars, de har ett början och ett slut som känns som att de står ändå hyfsat för sig själva ändå. Alltså, den här filmen slutar ju, och så sen börjar tvåan exakt där ettan slutade. Alltså, jag tycker att de valde att sätta slutet på ett väldigt konstigt ställe nu när jag sett båda filmerna. Jag hade nog väntat kanske nästan 45 minuter in i part 2 och tagit slutet där istället, men ja, det är väl det. Så jag gillar den som fan, men jag älskar den inte, så att säga. Men det är ju en sån här spektakelfilm som jag ändå gillar. Alltså, om man får svära lite i kyrkan, lite åt Transformers-hållet ändå, så här maffigt ljud. Grimma effekter, och så ser man att det ser så praktiskt ut och sådär, och så älskar jag atmosfären och, ja, men alltså den här världen typ är ju fantastisk, tycker jag, som de ändå har byggt upp. Så
ja, sjukt snygg film.
Ja, stort plus, så jag gillar den fortfarande, men jag tyckte nog att den var bättre när jag såg den första gången, måste jag säga.
Kalle, vad tycker du om första
filmen? Är väl lite one, som har diskuterats innan nu, att efter att ha sett båda back-to-back så blir det ju väldigt uppenbart att ettan är uppbyggnaden av, alltså inför tvåan. Så det märks väldigt tydligt att det skulle varit en och samma film egentligen, bara för att fixa pacingen på något sätt. För ettan avslutas ju, spoilers, med en alltså väldigt nedstämd fight i öknen mot en... liksom, med en utbörling mot en av The Tribe, liksom. Det är, så här, det är inget så här superstorslaget direkt, utan det bygger upp inför tvåan, och tvåan är jävligt bombastisk bort, alltså sett till ettan, då. Men ettan är ändå där för att etablera att här är den här världen. Jag tycker ändå att de bygger upp världen jävligt snyggt i ettan. Nu har jag återigen ingen koppling till Dune, men jag såg ettan först och tänkte, fan, jag måste nog läsa böckerna. Och jag har lagt in en beställning nu, så jag sitter och väntar på dem, för ärligt talat, det är bra jävla länge sedan en film har dragit in mig i litteraturens värld, så jag hoppas att de lever upp till det. Ja. Så bara det är väl ett gott betyg egentligen, att ettan har dragit in mig i litteraturens värld igen, så jag ska sätta mig ner och läsa där. Så det är ingen dålig film, men i sammanhanget så märker man att det är en jävligt, alltså, stor uppbyggnad inför part 2, och är det definitivt.
Jag vill även säga om ettan bara, som jag kom på, alltså den bästa delen i första filmen är sjuk nog typ Jason Momoa, tycker jag. Alltså hans...
Ja, Jason Momoa är cool faktiskt. Hans dude bro-ighet passar ändå hans karaktären på något sätt.
Ja, alltså det var väl en av de få grejerna som jag vagt kommer ihåg att jag sa i det förra avsnittet som vi spelade in, och det var just det där att det här är en av de få gånger då hans dude bro-ighet faktiskt fungerar perfekt på karaktären.
Ja, mm. den är nedskruvad till rätt nivå. Det är inte Mabel eller Cowabunga. Eller...
Jag måste säga att jag kommer att tycka att fight-scener och sådär är förvånansvärt. För att det brukar ju se skit ut i sådana typ så stor bombasser. Men fight-scenerna i Dune är ändå rätt coola med de här skölderna. Så det är ju bara att det är såklart PG-13, så det är ju inget blod än, fast det borde vara blod. Men jag tycker att de är rätt förvånansvärt väl koreograferade och coola fighter igenom. Om man jämför med typ så här Disney Star Wars där allting bara det snabba klipp och man ser ingenting typ.
Mm.
Så för att jämföra sig så tycker jag faktiskt det är coolt.
Jag tycker väl kanske att de med huvudrollsinnehavaren inte är de allra häftigaste, men...
Jag tycker det är som där så här duellerna och sånt där, jag tycker att coolt slutfighten i första filmen tycker jag ändå är det. Även om den
jag
är
tycker att Chell och May är lite så här produkten av dagens filmskådespelare egentligen. Det är lite så här, det blir lite Kylo Ren och Rack-aktigt av någon så här The Twink liksom. Men det, ja men det är ju den typen nej. Det är den urtypen är ju tyvärr alltså det är...
Ja men det är lite så här McLovin med en kniv ungefär.
Ja, jag har inget problem med honom, men han det är mer bara att utseendet är så det blir så något urtypiskt.
Han har ju ett väldigt androgyn.
Ja, det har ju blivit utseende. Någon form av
ja, jag tycker han har märklig hållning också. Alltså jag vet inte, det känns som att man har släpat upp honom från någon sån här LAN-källare från mellanstadien.
Ja, men det är därför han har blivit så stor, för att alla vi datornördar kan känna igen sig igen. Ingen muskulatur, ingen kroppsfett, men bara spinkig.
Vart är kroppsbyggarna? Vart är kroppsbyggarna?
Ja, alltså om man ser, som jag har förstått, är det, vad heter Timothy Chalamet säger i princip nästan ett till ett ut som karaktär beskrivs i boken, så vad heter det, man kan förstå vad
det är. Ja, det gör han säkert, och jag tycker att han är en rätt bra skådespelare, och det får jag säga, men jag köper kanske inte alla fight-scener eller när han ska bli en man så att säga i film nummer två, men ja, det är
jag tycker han, många scener när han vet det, så här, typ monolog i slutet sånt där, som jag tyckte var jävligt, han tyckte levererade jävligt bra, men jag tycker han ändå. Jag vet, jag skulle inte säga att det finns skådespelare i filmen som är bättre än han definitivt. Han är inte det starkaste kort, men jag tycker han förstår ju ingenting.
It's breathtaking. When you see sand here, imagine water. If you dive in, you can't reach the bottom.
You dive in?
Yes, it's called swimming.
I don't believe you.
In the shadows of Arrakis lie many secrets. But the darkest of them all may remain. The end of House Atreides.
My father didn't believe in revenge.
What if Paul Atreides were still alive?
Have you ever had a dream about your first ride?
Men vi kan väl gå in, vi hoppar in i Dune Part 2. Vi kan ju gå in då, eftersom vi pratar om skådespelare. Vi börjar där kanske. För det är som samma skådespelare från film 1 till 2 i princip. Det är något enstaka nytt tillskott, men det är ju nästan samma. Så vi kan ju börja där i alla fall. Som sagt, Denis Villeneuve-regissör givetvis. Han har skrivit filmen också tillsammans med John Spates. Hur man uttalar det. Och då som sagt i huvudrollen Timothy Chalamet igen har vi ju som Paul Atreides i två, även då i tvåan givetvis. Vore ju konstigt om man bytte ut han. Hade varit kul. Om
man gör en war machine liksom.
Kanske var konstigt. Ja, precis.
Here's this Latino. Now he's black. Okej.
Få tala om det.
Vi tog ju McLovin's.
Visst var det war machine, hans karaktär Terrence Howard typ eller vad.
Ja, precis.
Han hade precis.
Enorma skatteskulder nu, eller vad det var.
Ja, vad fan, han hade väl kommit, vet du varför vi började prata om Terrence Howard? Han hade inte kommit på sin egen matematik, eller vad fan det var. Vi pratade om det.
Jesus. Vidare, vi har även då Zendaya som klart, hon var inte med så, hon var med sjukt lite i första filmen, hon var med de sista 10 minuterna kanske, och sådär. Så hon är ju definitivt mer, vad heter spel och mer än här filmen. Hon är nästan en ny till, hon är som nästan lika mycket huvudroll som Paul Atreides, skulle jag säga. Sen då såklart Rebecca Ferguson spelar morsan till Timothée Chalamet, även med tvåan, samma roll. Javier Bardem, Stilgar, kanske filmens comic relief lite grann skulle jag säga. Tycker jag är sjukt rolig. Vad heter det? Han är som sa, vad heter det? Ja, ledaren från Huffremmen folket eller vad man ska säga. Och tycker väl att, anser att Timothée Chalamet är någon slags, ja, vad ska man säga, the chosen one. Och han, ja, precis. Och han vill säga det till absolut alla och försöka övertyga alla. Och allt som Paul Atreides gör är ett tecken på att han är
på att Jessica skulle
one.
Säga att han var en väldigt roll. Stygg pojke, liksom.
Ja. Jag blir boy.
Varenda grej han jobbar, typ, han sitter på ett visst sätt. As it was written. Det sa han halkar i.
Jag börjar bara tänka på när jag sa det där. Jag börjar bara tänka på Life of Brian. He's not a messiah. He's a very naughty boy.
Ja, precis.
Jävla bra.
Ja. Ja, men det är typ alla andra som säger det till Stilgar, medan Stilgar är övertygad.
Ja, men det känns ju verkligen så här när han säger typ, nej, men jag är absolut ingen profet, det kan ni glömma det här.
Ja, oh, exakt.
Precis som han skulle vara.
Ödmjuk, precis som han
skulle frälsa. Det låter som någonting som... Ja. Precis som frälsen skulle ha sagt. Lisanne Al-Gaib. Och sen då, Josh Brolin har vi även med, vad heter det, Gurney Haldekern, hans typ, ja, det är han som tränar upp Paul Atreides i ettan, hans som, vad säger man, fight, master, whatever.
Ja, precis. Han är väl typ någon sån här säkerhetsvakt slash, vad heter precis. Det, tränare för att han ska lära sig överleva i alltså, martial arts, som man säger så.
Lite tråkigt Sorry. Att de har gjort en purple washing till den här filmen, så att säga.
Ja. Sen har vi då, som filmen... jag förstod inte det skämtet, så det är... Ja. Man,
jag försöker
det
i alla fall.
Ja. Så Dave, han fullsmockad skådespelare. Vi har ju som Dave Bautista nämnde vi tidigare, Beast Rubban, säger inte, vad heter det, en enda replik som han inte skriker, tror jag.
Ja, Dave Bautista är ju liksom typecastad som the big guy numera också, vilket jag vet inte riktigt. Det...
Ja, det är för att han är
ganska precis. Ja, men det är inte för att han är en bra skådespelare. Det är ju mer för att han ska se intimidating ut, liksom. Så han är ju typecastad som the big guy, mer eller mindre bara.
Där hoppas jag att Denis Villeneuve jams the ship, alltså överger honom. Alltså, det var kul att se honom med miniglasögon läsa en bok i Blade Runner 2049, men jag vill inte se honom i fler filmer som ska vara.
Ja, det kan ju vara, alltså jag har ingen problem med att karaktärer är stora sådär, men jag menar de kan ju ha lite mer substans än att bara vara stora och skrika liksom.
Ja, men han har ju förstört sin karriär genom att vara med i Marvel-filmerna, vilket säkerligen gav honom mer pengar än om han hade gjort 400.
Han behöver ju säkert inte jobba någon mer i sitt liv i och för sig så.
Nej, jag menar
Men vidare, vi har ju som sagt då, som filmens bad guy, eller ja, han var ju bad guy i första filmen, vad heter det, Stellan Skarsgård, Baron Harkonnen. Jag tyckte han var bra i första filmen, tycker han är bra i andra.
Ja, jag tycker han är grym. Jag tycker Stellan han är riktigt badass i den här filmen faktiskt.
Ja, fan, och han som ton och allting, alltså, och han är full jävla prosthetic, men vad fan var det läsen, såhär 8 timmar han satt varje dag
i kaviarbad
i makeup-stolen. Ja. Ja, så han är ju riktigt bra i alla fall, Stellan. Sen har vi Christopher Walken, det är kanske bäst förvånande tillskottet, det är faktiskt otippat, som The Emperor. Han var också lite, alltså Christopher Walken är ju alltid Christopher Walken, så, men han var ändå hyfsat nerspelad. Han brukar också vara en sån där.
Ja, det har varit en helt annan film, och han bara,
I challenge you to a duel.
Ja. Ja, vad jag saknar nästan lite så han är ju som en lite äldre Nick Cage nästan på något sätt.
Men jag saknar nästan Nick Cage.
Men han var nästan han var faktiskt förvånansvärt lugn i den här filmen.
Det är nog bra för filmen överlag att han inte var med så speciellt mycket, för varje gång man ser honom så tänker man, oh no, what's gonna happen now. Jag älskar honom,
jag vet att
det förstör liksom strukturen kring en seriös film om han är med.
Ja, det håller jag, med om till 100% ändå. Man älskar honom för att han är så, ja, vad fan ska man kalla det?
Ja, irrationell, jag vet inte, så här, svår att sätta fingret på vad som helst kan hända.
Framförallt i det här skedet av karaktären så går det som inte bara kasta in honom här och tror att han ska smälta in. Alltså det går
han sticker inte ut som fan, även om han inte säger så mycket faktiskt.
Ja, verkligen. Ja, det känns som att han tillhör en helt annan film, ja, när han kommer med till det. Jag tycker det var tråkigt, för jag tyckte han förstörde illusionen på något sätt. Alltså...
Ja, jag vet, jag tror inte jag håller med där. Jag tyckte inte det var något problem. Jag hade inga problem med han faktiskt.
Det, alltså, som sagt, jag älskar honom och tidigare karriären är briljant och sådär, men i den här passar ju inte in.
Vet du vad jag hade kunnat se istället? Malcolm McDowell hade jag kunnat se i den rollen faktiskt.
Ja, men absolut.
Mm. Ja, varså. Ja, vad har vi med? Vi har Florence Pugh, har vi med, vad fan hon känner, Marvel-skådis. Vi har, men ja, det måste vi såklart ta upp. Austin Butler, vad heter det, som blev känd som Elvis.
Ja, jag tänkte att jag kände igen han lite på något sätt. Det var inte bekväm så här ihågkommelse, så då tack för att du redde ut det.
Blev han verkligen känd som Elvis?
Ja, kände kanske.
Han vann ju en Oscar för den, så liksom.
Vann en Oscar för den filmen?
Ja, eller Oscar nominerat, men jag vet inte om han vann eller om han... Nej, okej, han vann inte.
Det finns en gud, med andra ord.
Men det är sjukt.
Okej, han...
Exakt!
Han vart Oscar nominerad. Han spelade Fade Rauta, den andra bergare. Jag tycker han var fenomenal faktiskt i den här filmen. Det var en av de bästa karaktärerna tycker jag i filmen. Jag tyckte han var sjukt obehaglig.
Var det inte någon jävla nyhetsinlägg för ett tag sedan när han hade gått i någon jävla terapi för att få bort den här Elvis-accenten eller vad fan var det, en så snyft historia?
Ja, alltså han sa väl själv
att prata som Elvis.
Ja, han sa ju det själv att han hade problem
med barn, jelly sandwiches.
Men han är i alla fall
ändå, om det är någon typ psykisk sjukdom man ska ha, så är det ändå den, känns det.
Jag kan inte sluta.
Elvis imitatör, erkänd psykisk sjukdom.
Vart är terapin för Eilert Pilar liksom?
Nej, men jag menar,
tänk fan om vi hade fått Eilert Pilar som Fade Rauta, vad fan är det? Fade Rauta.
Fade Rauta.
Istället för den här jävla Elvis wannabeen.
Exakt, han har ju frillan i alla fall för det.
Han började faktiskt, jag har läst mycket, han har ju blivit superhyllad av sin Butler för sin roll i den här som Fade Rauta. Han, för alla, de flesta säger att det är som filmens starkaste
kort. Av vem? Vi som är den jäveln.
Han är ju för fan svinbra i den här filmen. Alla har ju hyllat, han har ju blivit superhyllad för sin roll i den här. Just. Nu pratar jag inte om Elvis då, utan Dune Part 2. Jag har inte sett Elvis.
Vi vill att du ska spela känslolöst psykopat. Bara say no more fam.
Ja, det är precis det.
Exakt, det är precis menar, Fade Rauta. Hur svårt kan det vara att se känslolös ut?
Ja, du menar så.
Han gör inget dåligt jobb minst av. Jag säger inte papper. Det, men jag säger att det är liksom inget såhär, bara, det är inget omvälmande. Är det inte direkt?
Du ska spela ett blankt papper. Fan, är
de första som... Ni är de första som säger, för den här, som ni går och läser någon recension, så är det,
ja,
det är alla
recensioner
säger.
Ja, men det är skit, ja, det är våran åsikt. Du kan säga gräva upp någon i Sudan som hyllar Dave Bautista och vill att han ska vinna en Oscar, men jag håller inte med den jäveln.
Ja, nej, jag menar, om ni vill ha fel så är det helt
Jag uppskattar att du står på det, Avoya. Jag uppskattar att du står på det.
Du hade passat in bra i harponen.
Nåväl, vidare. Vi kan inte uppehålla oss vid castlisten för det, för den kommer att ta i resten av podden.
Ja, det finns jävligt många. Ja, Lea Seydoux är ju också hyfsat...
Ja, hyfsat småkänd med Bond-film och allt, och fan det liksom.
Ja, var med i Bond, ja, precis. Och med i Hideo Kojimas Death Stranding också. Bara för att nämna det. Ja, nej, men det var väl... Ja, sen har vi en massa små roller och skit och lite flashbacks från första filmen. Filmen, ja. Det var väl det i alla fall. Ja, men vi kan, ja, man får gå in på vad man tycker om filmen. Du kan väl börja du då, Jansson. Vad tycker du om tvåan jämfört med ettan? Bättre, sämre?
Jag skulle nog säga att på det stora hela så tycker jag om den mer än den första filmen. Men så, precis som jag sa tidigare, alltså det här känns ju som del två av en film och inte som en uppföljare. Så att, som sagt, jag tycker att den lyfter helheten även från den första filmen. Alltså det är ju, än en gång, hantverksmässigt så är det ju så bra som det kan bli. Det är ju fantastiskt på alla sätt och vis. Det som jag tycker, om man säger, det som jag tycker nästan mest om med den här filmen är ju att lite fler karaktärer får mer plats. En av de grejerna som jag inte var superförtjust i, även om det, jag förstår varför, så är det ju att den första filmen är ju så oerhört fokuserad på Paul Atreides, så att det känns som att i stort sett alla andra kommer i skymundan för han. Och som sagt, det är hans historia hela det här, så att jag förstår ju varför. Men i och med att vi får lite fler karaktärer i den här och det öppnas upp, så tycker jag att det blir inte riktigt lika fokuserat. Man får känna att ja, men det är faktiskt andra karaktärer i den här världen som är av vikt. Och det tycker jag gör att filmen som helhet blir mer intressant. Castmässigt, som sagt, vi har ju dragit upp, det är ju en who's who av Hollywood-eliten mer eller mindre. Och jag tycker att de gör faktiskt riktigt väl ifrån sig allihopa. Den som jag om någon brukar ha kanske minst över för, jag inte, jag sett honom jättemycket, det är väl Zendaya eller Zendaya, om jag ska uttala det. Hon har varit med i typ Spider-Man-filmer eller typ där jag sett hon. Men jag kan väl inte säga att hon har bländat mig med någon skådespelartalang. Jag vet inte om jag tycker att hon gör det direkt här heller, men här känns hon inte åtminstone malplacerad. Hon sticker inte ut, så jag tycker att hon ligger åtminstone på en någorlunda jämn nivå med övriga, vilket jag uppskattar. Jag tycker om karaktären, så att säga. Och om det är någonting man ska säga som är kanske lite mer negativt, så är det väl, jag tycker inte riktigt att pacingen här håller hela vägen. Om man säger, den första filmen, den är ju betydligt långsammare till den grad att jag kände att man hade faktiskt kunnat kanske klippa bort några bitar från den för att få den att kännas lite tajtare. Här känns det nästan som att det är tvärtom. I och med att vi får fler karaktärer och det händer mycket mer, så känns det som att den här filmen saktar inte riktigt ner och andas på det sättet som jag skulle önska att den gjorde. Jag hade gärna sett, och det, som sagt, vi ska inte spoila någonting från den andra filmen här, alltså att, men det finns vissa partier där jag känner att okej, här hade jag velat ha lite mer, så att säga, lite mer andrum, lite mer karaktärsstunder, om man säger så, för att få lite mer förståelse för hur tankarna går i deras huvuden, om man säger så. Så att filmen här känns som att den är, den skyndar lite väl fort. Det känns som att okej, nu har det hänt någonting stort och sen, nu måste vi direkt vidare till nästa stora sak. Och det, jag tycker att, som sagt, pacingen är inte riktigt 100%-ig. En annan sak som jag har tänkt, och det här är egentligen inte ett problem med den här filmen, eller inte ett problem med Dune i sig, men jag känner att den här filmen, alltså, den känns inte originell, om man säger så. Och då menar jag alltså rent storymässigt, handlingsmässigt, om man säger så. Och problemet här, det är egentligen samma problem som Sagan om ringen har, och det är just det att, ja, men Sagan om ringen kom först, om man säger så. Den var tidigt ute och den var så extremt viktig och influerade all fantasy som kom efteråt. Så om du inte har läst Sagan om ringen och så har du läst mycket annan fantasy och går tillbaka till att läsa Sagan om ringen, kommer du tänka att vad fasiken är det här? Jag har läst det här 1000 gånger tidigare. Men det är inte för att Sagan om ringen inte är originell, utan det var för att den gjorde det först och alla andra snodde från den. Och jag känner lite samma sak här med Dune, alltså. Det känns som att jag har sett alla beståndsdelarna tidigare. Men precis som det var med Sagan om ringen, det är inte för att Dune kopierar alla andra, utan det är för att Dune var först och alla andra kopierade Dune. Och det känns, jag vet, det, som sagt, det är inte ett rättvis kritik att lägga mot filmen eller mot Dune i sig. Men jag känner att det kanske, det dämpar min uppskattning av den lite grann. Även om, som sagt, jag tycker ändå att det är extremt välgjort. Och det finns ju, alltså, det känns ju som att jag monopoliserade tiden här jävligt mycket. Alla har ju hört det här om att det finns de här 7 arketyperna av stories, om man säger så. Att alla stories kan läggas in grovt i 7 kategorier. Alltså The Hero's Journey, etc, etc. Och på så sätt är ju det här en väldigt arketypisk historia. Den gör egentligen ingenting som är sådär super originellt eller extremt utstickande, men här känns det som att det visar också hur mycket du kan göra med hantverket. Alltså det är lite grann som skalor i musik. Det är ingen som tänker att, ja, det är ingen som säger att, ja, men okej, den här skalan används i den här låten, det betyder automatiskt att det är en dålig låt eller någonting åt det hållet, utan det betyder bara att vi har de här ramarna att förhålla oss till. Vad kan vi göra inom de ramarna? Och vissa kan göra saker som är jävligt tråkiga och intetsägande, och andra kan göra alltså fantastiska saker inom samma ramar. Och jag känner lite grann den grejen här också, att hantverket lyfter upp helheten jävligt långt, även om, som sagt, storymässigt, handlingsmässigt, så är det väldigt arketypiskt och inte egentligen speciellt originellt på så sätt, men hantverket gör helheten bättre.
Nu har jag hållit på att tiden färdigt.
Många ord som sades på kort tid.
No roast.
Tack.
Men ja, så solid hantverk, eller vad jag kan hämta.
Ja, 5 av 10. Nej, alltså, jag tycker att det är, som sagt, jag tycker att det är riktigt, riktigt jävla bra. Hantverket lyfter upp allting. Alltså för mig så är det här, om jag måste sätta siffror på det, skulle jag väl säga att det är liksom någonstans 8 av 10. Jag tycker inte att det är fantastiskt. Ja. Jag tycker det är definitivt bättre än solid hantverk. Men som sagt, jag tror att mycket av det som dämpar det för mig, det är just det här att det känns som att man har sett mycket tidigare, och det är inte för att, som sagt, det är inte för att det är Dune som är problem, utan det är för att Dune var först och allting annat har kopierat det. Så att men som sagt, 8 av 10 är stark rekommendation, definitivt en film som, om du har möjlighet, se den på bio. Alltså fet, största duken du kan hitta med fetaste ljudet, det är där den här filmen kommer till sin rätt.
Ja, den är definitivt mer fartfylld, mer, alltså, första filmen som sagt är mer exposition och uppbyggnad, medan tvåan är mer action-spektakel, skulle jag väl säga. Tvåan är definitivt, och den kändes kortare än vad den var, vilket jag är ett bra betyg. När film känns som,
ja,
att
du
den är
säger
bra,
det,
så
är det verkligen
är
ett dåligt betyg i alla fall.
Den kändes inte ut.
Mr. Ja, 15 Breaks, liksom.
Du tycker att kortfilmer är utdragna, liksom?
Jag tycker att dåliga filmer är utdragna, så det är bara det länge. Om en film känns utdragen, för mig så är det ett dåligt betyg, vilket är i majoriteten av filmerna vi ser i den här podden, skulle jag väl säga.
Self-roast.
Ja, jag har ingen problem med self-roast.
Nilsson,
men jag håller med. Riktigt, jag skulle också sätta den så 8 av 10. Något sånt där. Jag tycker den är riktigt, ja, jävligt bombastisk och fet, cool, vad heter det, coola actionscener, ja, allt det där, jag skriver under på allt, jävligt, och som sagt, bara nästan 3 timmar, fast det kändes bara som 1,5, vilket är ju bara riktigt bra. Ja, men vidare, vem vill, är det någon annan som vill ta över?
Kalle? Alltså, det är en jävligt bra skårad film, för vi har inte kommit in på musiken så jävligt mycket. Jag gillar verkligen soundtracket, alltså den här lite mellanöstersk aktiga gitarren som är i bakgrunden, sitaren och så vidare som spelas. Det är jävligt, jävligt stämningsfullt mot all öken scenery liksom. Så det är riktigt, riktigt jävla bra skåra där.
Är det en sån här diggeridoo eller fan?
Alltså, kan du nog, ja, men fan, du skämtar, men jag tror att det är det på några håll faktiskt också. Ja, jag är seriös också. Jag är nästan helt hundra på att det är en diggeridoo någonstans i det där soundtracket, så jag tror inte du har fel. Men och sen så kommer man ju inte undan att ja, det är fucking Mr. Simmer liksom, så du får ju den här jävla bassdroppen som jag vet inte om någon är trött på det, men jag är det i alla fall. För det är så, då blir det någon jävla hantdrag av hans, det är bara att nu måste jag liksom sätta mitt märke på den här filmens soundtrack och förstöra stämningen liksom. Det blir så jävla korkat med den här jävla bassdroppen hela fucking tiden alltså. Det är typ det enda jag tycker är negativt med scoren i filmen. Annars är det en väldigt...
Kan du förklara vad det är för
något? Bam!
Det här, typ ska hoppa
till... Bam! För att fucka upp micken och allt annat som folk lyssnar på, så är det ungefär det. Ja, jag förstår nästan att vi bjuder på ear rape i dagens avsnitt. Nej, men utav soundtracket så tycker jag ändå att det är en riktigt snygg film. Alltså... mycket av det är ju som sagt animationer, men man tänker inte riktigt på det som du sa Kent inledningsvis. Det ser jävligt praktiskt ut stundtals faktiskt, så det, man går inte och grämmer sig över att amen, så jävla mycket dataanimering hela jävla tiden också, vilket är kul att tänka på i en sån här film i modern era. Så det är väl bra att animationer på väg åt rätt håll, så att man inte går runt kring och tänker på att nu är jag fast i Uncanny Valley här i 45 minuter till. Och så vidare. Nej, men jävligt underhållande film, tycker jag i alla fall. Och nu kommer jag in liksom, jag har sett dem här back to back, så det sargar nog lite faktiskt upplevelsen från sett första så här. För återigen, jag tror det var, vi kom så det inledningsvis att det var 3 år emellan de här filmerna.
21
så 3 år emellan, så det är en riktig jävla blue ball sett till ettan mot tvåan då. Så det är ju en bra release på det här sättet, att du får lite den här urladdningen kring att ettan är så jävla pass uppbyggande. Men alltså, visst, det är mycket actionscener i den här filmen i tvåan då, men jag tycker ändå att den här uppbyggnaden av politiska intrigen med att okej, vi skickar in av våra handmaids till att ha sex med den här snubben så att vi har en leg up på honom framöver och så vidare. Sådana grejer tycker jag ändå är lite så här. Det sveps undan lite, men man tänker att okej, de är conniving fucks det här, och jag gillar ändå att de visar det på något sätt. Så bara sådana grejer med värdeuppbyggnaden, att de är du har de här olika familjerna då, eller ja husen då, som jobbar emot varandra för att kunna ta sig vidare fram i makten. Jag gillar ändå det, och jag tycker de visar det jävligt snyggt också. Ja, den enda jag har problem med i den här filmen är väl Zendaya, men återigen, det är så ingenting det hon gör. Jag gillar den karaktären, men jag tycker ändå hon gör någonting med det. Det blir så här känslolöst. Det är som att se på Mary Jane liksom i Spider-Man-filmen igen. Jag tycker inte hon är en speciellt bra skådis, men that's about it, tycker jag. Allt annat tycker jag är jävligt bra. Alla andra gör en bra prestation och så vidare. Så det är en stark rekommendation. Det är en 8 av 10 som Grans satte där i sin andra.
Nu då du sa om soundtrack i Hans Zimmer då, om jag kommer ihåg rätt, så var hans drömprojekt var typ att göra alltså musiken till Dune, och han valde väl att typ göra Dune istället för nästa Christopher Nolan, vilket var okay. Tenet då, tror jag, något sådär första. Jag tror det var något sådär, för att han hade alltid drömt om att göra musik till Dune.
Ja, det märks lite ändå med tanke på, alltså trivia. Man känner verkligen passionen bakom musiken han gör, så det är nog inte helt fel det du säger faktiskt.
Ja, sjukt bra musik i filmen faktiskt. Men Hans Zimmer är allt
han. Ja, nej, det vet jag inte om jag håller med om, men han har verkligen slagit den ur parken med den här filmen i alla fall. Det är riktigt, riktigt bra stämningssättning, musiken i alla fall. 100% där.
Men Hans Zimmer är med, typ han har gjort typ varenda jävla film, så det är klart att han har
något
så att säga. Alltså han är varenda typ så här stor bombastisk, vad heter det?
Det var nog det snällaste sättet typ jag har hört någon säga throw shit at the wall, see what sticks, Kent.
Nej, men mer att han har typ monopol på
marknaden. Ja, så är det. Det är väl han och John Williams man tänker på i dagsläget. Så här. Det finns väl ingen, alltså Ludvig Göransson, vad fan han heter. Gustafsson, vad fan han som... Göransson, Linköpings Bo, by the way, tror jag. Så,
vann sin andra Oscar i går.
Där sänkte...
Ja, exakt.
Ja, just det, han drog hem Oscar nu.
Men det är väl de tre man tänker på i dagsläget som är någon form av etablerade musiksättare inom film. Det finns ju ingen riktigt så här bara, ah, okej, nu där har vi honom. Det finns knappt längre. Så det
ah, okay, Howard ja. Shore skulle jag vilja lägga till.
De är väldigt få i alla fall, så mycket kan vi konstatera.
Ja, där.
Vem var det som gjorde Simpsons?
John Williams.
Det var ju Danny Elfman.
Danny Elfman, förlåt mig.
Danny Elfman.
Danny Elfman. Han skulle också vilja kasta in där. Jag kommer inte på honom.
Ja, Danny Elfman är kung.
För alltså, mig soundtrack till Danny gjorde... Black är ju faktiskt jävligt bra.
För mig kommer alltid vara snubben som gjorde Simpsons intret, så att säga. Nej, men det är inte många i alla fall.
Nej,
när det gäller blockbusters.
Nej. Ja, men den sista man ut då. Vad har du för att säga? Ska du fram med sågen?
Ja, men så lite hantverk.
Ja, bra.
Nej.
Då säger vi så.
Nej, men jag ska tillägga här att det finns två så här disclaimers innan jag säger vad jag tycker. Och den ena är att jag såg den igår. Sen gick jag och la mig, sen har jag jobbat, sen har jag ätit, sen har jag spelat in den i podden. Så jag känner att jag har inte riktigt landat i exakt vad jag tycker egentligen. Men eftersom att den här filmen har blivit så hypad, och det är typ den filmen jag sett fram emot mest. Alltså jag vet inte om jag har så mycket mer på horisonten som jag sett fram emot mer än den här faktiskt. Så jag hade ju orimligt höga förväntningar. Och så sen när den har skjutits upp och så bara, när fan får vi se den nu då? Och så typ, ja, så därför, jag tyckte att den var jävligt bra, men jag måste ändå säga att jag var lite besviken ändå. Men det, jag tror det har mer att göra med att jag hade orimliga förväntningar. Jag tycker det finns väl en charm i det, men jag har ju som ett problem med att den här filmen hade lika gärna kunnat vara, om du klipper från första filmen och så sen får en sån här blocktext, 6 months later, och så klipper vi till sista 45 minuterna av den här. Och det finns ju någon skärm med att få se allt det där som vi normalt inte ser i en vanlig film. Men jag tycker ändå att det var för utdraget. Jag tycker att man stannade alltså oväntat länge på vissa platser och bara snabbspolar förbi vissa andra som bara... Jag tycker det var love storyn var jävligt crowbarred in, typ man ligger med varandra och så är det ens livskärlek.
Det känns, ja, det är väl lite typ Zendaya ett nötskal, känner jag nu också, att
det
bara,
ibland är
I'm
det
gonna
så.
Kiss every boy, för alltså jag hade någon preview innan och jag vet inte hur det är med henne och Tom Holland mera, men det var ju en annan film där hon spelade en jävla tennisproffs liksom, som blev skadad, och så har hon samlag med två andra människor liksom. Så det, jag vet inte om vad det är med henne just nu, men det är mycket sex i alla filmer hon håller på med.
Ja, men det är ju den här nya filmen, ja. det var en trailer för den när jag såg Dune. Det är den här, ja. Den inte ens kommit ut än, tror jag faktiskt. Ja.
Det
är superny.
Sen, och det fanns andra delar också, som till exempel när han skulle gå ut på en form av walkabout i öknen till exempel, och så sen bara blinkar jag till och så bara bam, då är vi han börjar gå, och så sen klipper jag bara till att han har kommit tillbaka ungefär. Alltså det kändes, även om filmen var jävligt lång, så känns det ändå som att han har fått klippa bort en hel del, kan jag tänka mig, om det inte var något så här. Jag tror inte att det var meningen, eller att det ska vara någon payoff i trean eller och så vidare. Och det jag gillade som fan, det var ju som i första filmen, atmosfären, soundtracket, ljudet, som ni har sagt, de här storslagna actionscenerna som jag tycker, jag gillar ju de här till exempel med de här stora maskinerna, till exempel de här småslagen. Jag är ju inget fan av så här, ja men okej, jag vill se 1000 pers skjuta på varann, det ger mig ingenting. Men de där grejerna ger mig ändå någonting. Så de tycker jag att Villeneuve är jävligt bra på också i sina filmer överlag. Så problemet är ju då Timothée Chalamet. Jag köper inte att han skulle spöa en enda person som han spöar i den här filmen, om jag ska vara ärlig. Och jag tycker också att typ, när han ska gå från pojke till man, så kändes det jävligt hastigt och lustigt ändå, trots att vi har spenderat 14 timmar med honom över 2 filmer typ, alltså. Jag vet inte, det var någonting där som, ja, men det har kanske mer att göra med att jag är van Arnold Stallone typerna som typ actionhjältar, det här kanske är
The Twink Ages upon oss, kan inte bara liksom bli bekväm med
det. Jag bara gillar läget.
Ja, jo, men ja, vad fan. Och jag tycker att han är en bra skådespelare ändå, det tycker jag. Men, och sen har jag stora problem med Christopher Walken, som sagt. Jag tycker att Austin Butler och Dave Bautista var typ det sämsta med filmen också, de tre. Alltså, Butlers karaktär, han bara kommer och går och han känns bara meningslös på något sätt. Alltså, jag hade klarat mig utan honom. Jag tycker inte han tillförde någonting, om jag ska vara ärlig. Jag gillar Stellan, även om jag tycker att han också får en sån här Snoke-behandling som i Star Wars. Ja, men okej, nu ska vi bara, nu är det inte han som är main bad guy längre, utan nu är det Christopher Walken. Så det var ett dåligt byte, känner jag. För jag tycker att Stellan var jävligt bra, faktiskt. Men det är mer som är bra än som är svag, tycker jag. Så jag gillar den som fan, men jag älskar den inte. Och jag skulle ha svårt att säga vilken jag föredrar mest av ettan och tvåan, faktiskt.
Skulle du säga att det är som en helhet, man ser båda typ, för det är ju som en film.
Ja, det är också en svaghet, tycker jag. Jag tycker ändå att man borde kunna göra de här filmerna mer så att de känns som hyfsat början och ett slut.
Ja, men när det är baserat på en och samma bok, så vet jag fan ändå, för då finns det ändå, alltså, varför ska man dela upp, då känns det som...
Jag tycker det är logiskt att sluta första filmen när, spoiler alert, vad heter han, Paul Atreides dör, inom citatet.
Ja, så är det, ja.
Ja, just det.
Och sen klippa till den här, att vi tar vid, vad händer nu? Det hade varit en bättre cliffhanger också än att typ Zendaya ska smila och gå in i Sandstorm i första filmen. Det är som... Ja, det hade känts mer som så här lite, det känns ju sjukt att säga det, men mer öppet slut också än att bara klippa mitt i en scen, som det kändes.
Ja, det är väl typ den, jag kan hålla med om att pacingen är ganska all over the place i båda de här filmerna, men det, återigen, det är ju det vi har sagt innan, att de känns ju komplett sett som en enda film också.
Ja, det tycker jag. Jag håller med Gransom då, att om man ser det som en del av, om man ser, alltså liksom ser de som ena, vad heter det, ser ena bara och inte ser andra, då tappar man ju.
Samtidigt så känns det som en jävligt stort ask också av dels filmskapare och Hollywood i sig, att nu ska du investera 6 timmar för att få historien på en bok liksom, av 6 ska väl tilläggas. Jag vet inte om det är en bok heller för den delen, men det är väl det andemeningen.
Den här filmen är ju baserad på en bok, eller de här två filmerna, de är baserade på första böckerna. Sen så skrev ju, vad heter han? Vad heter han? Herbert.
Ja.
Vad fan heter han?
Frank Herbert.
Skrev väl 5 böcker till. Han dog väl innan han färdigställde den 7:e boken. Och sen stod ju sonen över och skrev typ 15 böcker.
Gotta make that money.
De ska ju tydligen vara värde. Alltså de ska ju tydligen vara värdelösa, de böckerna alltså, som kom efter. De är ju typ, jag har läst mycket om, de har ju fått sjukt mycket kritik jämfört med de böckerna som Frank Herbert skrev.
Men alltså längden på den här boken, det måste ju vara Stephen King on steroids eller någon. Alltså det måste ju vara...
Jag beställde den på svenska, jag har inte fått den än. Men den verkar vara typ 740 sidor eller någonting åt det hållet.
Jag tror den var över 1000 lätt.
Det jag kollat på är Evil Nö var ju sagt liksom, att han... Första delen av, det är ju 6 böcker som sagt då, och den trilogin jag kollat på är typ 900 sidor, så säg i snitt slutet av 300 sidor per bok.
Men ni menar att de här tre filmerna, om vi nu får en tredje, vilket det verkar...
Du kommer nog...
Nej, det här är... Den här filmen avslutar den första boken. Sen så det som Denis Villeneuve vill göra bok av, eller film av, det är Dune nästa Messiah. Bok som heter Dune Messiah. Och som jag har förstått det, jag ska inte svära på det nu, det här är inte spoilers egentligen, för någon film, jag vet inte, vi inte har fått någon film. Men Dune och Dune Messiah, de är Paul Atreides historia. Och böckerna efter det är liksom hans ättlingar och sånt där. Så att det är väl
så
det.
Så totalt sett kan du ju se fram emot 12 totalt.
Ja, han vill inte.
Ja,
det tyvärr blir lite Marvel-vibbar där för mig.
Jag tror du Denis Villeneuve vill bara göra typ en till film till. Han vill väl bara göra Dune Messiah. Han är inte intresserad av att göra med hans... och det blir helt baserat på, men det verkar väl som att den blir av nu, för den här är jävligt framgångsrik.
Jag har väl två punkter till jag vill ta upp innan jag lämnar, men jag tycker, för det har väl varit prat, eller var det klart att det skulle bli en tv-serie också, Dune?
Ja, precis, det ska ju bli en tv-serie om de här
Bene
Gesserit och hur, hur den startades, så att säga. Så den ska utspelas typ 10 000 år innan Dune-filmerna.
Just det. De två sista grejerna vill säga bara att den här rymd-Jesus-grejen blev ju för mycket till slut, tycker jag. Alltså, och det är inte att det är dåligt gjort eller någonting, men det är inte bara den typen av film jag gillar att kolla på. När det ska vara sci-fi, då ska det vara antingen lightsabers eller djur som monster som kommer ut i bröstet på folk.
Det... Du är så skadad av Star Wars. Det är
eller
sjuk,
kommunfullmäktige.
Alltså, Godspeed.
Ja. Eller... Och sen har jag lite samma problem som jag har med Sagan om ringen på ett sätt, att alltså i Sagan om ringen, de har plågat sig igenom 20 timmar och så sen i slutet kommer det bara en stor jävla urn och lyfter dem till slutet. Alltså varför kom inte den här urnen i första timmen?
Det där är en sån grej som...
Det
där är en sån grej som folk har diskuterat i årtionden.
Men här också, de här maskarna här, alltså behöver vi ens ha det här kriget? Det är väl bara att ta 5 sådana här maskar och mosa Stellan Skarsgård.
Jag menar, kan man verkligen förlita sig på junky worms liksom? Det är så här, de äter ju spice hela fucking tiden.
Exakt.
Ja, just det. Precis.
Å andra sidan, om du har gjort så jävla mycket junk så att säga att dina ögon har blivit blå, då kanske du känner att du har någonting gemensamt med en junkie.
Jo, fast burm, samtidigt när folk liksom tillber dig och dricker ditt blod för att bli hög liksom, då kanske du har nått piken där någonstans. Då kanske man kan trappa ner lite, det gått överstyr så där.
Tacka vet jag svensk maggot.
Ja, just det. Flugfiske.
Ja, men så det är lite sådär nitpicking-grejer som jag har, men det är... För att folk har ju pratat om att det här är typ den bästa science fiction-filmen genom alla tider och sådär, och det känns ju helt orimligt egentligen. Den är storslagen, det är absolut en superbiofilm. Jag skulle verkligen rekommendera att se den. Jag älskar ju det här som Kalle hatar, typ när basen låter som att det ska sprängas ungefär för att man höjer volymen så mycket och typ har någon slags bass drop. Ja, men till exempel när de hissas upp i skyn och så får vi en sån här att musiken anpassar sig efter det, liksom sånt, de där grejerna.
Kent, en
ja, precis. Mr. fucking Skrillex over here.
Nej, men jag gillar de bitarna. Och sen precis som det var i Dark Knight-filmerna, var det den sista filmen eller de, alltså att scoren ändå är mänskliga röster också, alltså det är inte sång utan det är någon, ja vad fan ska man kalla det,
cool. Kör menar du, eller vadå?
Nej, men de gör väl massa ljud, jag vet inte. Typ som en jojk, fast...
Ja, men det är inte så här typ throat singing-grej. Är det inte typ någonting åt det hållet? Singing.
Jag har ingen aning vad det är, men jag gillar hur det låter och det passar helt bra till filmen i alla fall.
Men jag tänkte...
Så jag tror att jag kanske skulle gilla den om jag såg om den, men...
Du tänker inte göra det?
Gillar den ännu mer, menar jag. Men jag är också någonstans 8/10. Ja, jag kommer se om den absolut.
Nej, det kan jag hålla med om. Det var en första upplevelse på bio som var fenomenal, vilket alla borde göra faktiskt. Det är nog årets happening på bio än så länge i alla fall, så do it.
Ja, men det tror jag.
Oh, ja.
Jag har svårt att se att du skulle få något häftigare än det här i alla fall. Alltså rent spektakulärt.
Menar du att Transformers 76 inte kommer att överstiga den här filmen?
Kommer den på bio i år?
Ja.
Ja, då kanske jag omvärderar min...
Kommer säkert 15 Transformers-filmer på bio det här året. jag måste säga, när jag såg om den första Dune-filmen alltså på hemmabion här, det var definitivt några passager där jag var lite oroad över att grannarna skulle börja banka i golv och väggar när jag såg den. Den har jävligt bombastiskt ljud, men jag måste säga att de har vridit upp det ytterligare ett steg och det är två i den här filmen.
Ja, fan, vi älskar ljudet, om vi pratar om lite om Sicario, alltså första, när den filmen börjar, alltså de här trummorna och så sen bara pansarvagnarna som kommer in och så smäller och typ, ja, det är så jävla
lokalman vräkt på grund av Dune soundtrack.
Ja, men verkligen. Om du vill bli av med dina grannar eller tvingas flytta från lägenhet.
Jag kan inte tycka att det är en bra headline att vara del av i så fall.
Alltså om det är någon headline man ska vara en del av.
Lokalman vräkt på grund av soundtrack.
Så är det väl den.
Ja, men på grund av att ha kollat på ringmasken på TV.
Vad fan är det som händer i Skellefteå liksom?
Men tänkte att eftersom vi vill ju inte spoila Dune eftersom den är ju så plastny, så vi kommer inte hoppa in i någon scen eller någon film. Så jag tycker...
Ja, fan, vi har en spoiler skit i filmen, har inte det?
Nej, det har vi har inte sagt någonting om Dune.
Jag tycker att vi har hållit det på en väldigt normal, ja, lagom nivå, tycker jag.
Utan, ja, precis. Så därför tycker jag det passar bra att avrunda här, så får folk, eftersom den är så pass ny, så får vi se om vi går in i spoilers. Ja, svårt att tro att vi kommer med till.
Man kan ju tycka att om man nu...
När trean kommer...
När Dune 3 kanske.
Då kan vi prata.
När Dune 3 kommer kanske vi kan spoila Dune 2.
Då kan vi prata om alla tre filmer i ett och samma avsnitt. Så får vi spoila både den första och den andra filmen.
Ouroboros of content. Precis. Bara.
Avslutningsvis vill jag bara säga att det här känns ändå som en seger för biotittandet, att... Fan, nu är det kul att gå på bio igen, och det är inte en film gjord för streaming, utan det är verkligen en superbiofilm. Så det är,
och därför rekommenderar vi att folk går och ser på den här filmen på sin telefon också.
Exakt.
Ja,
köp en biljett till biografen, men stanna hemma och sitta i soffan och kolla på er 5,6-tums telefon istället.
Alltså, det finns ingen...
Ladda ner någon telesynk från Pirate Bay eller någonting åt det hållet.
Ett tips att damma av din gamla iPod Nano och kolla in filmen på, så att säga.
Oh ja. Ja. Men.
En rolig grej bara med bio när vi säger det. Jag läste att Hollywood Reporter skrev att den här filmen behövde dra in 500 miljoner dollar för att break in.
Ja, det var knappt en bråkdel av biografen filmen jag gick och såg på den i alla fall. Så on its way, I guess.
Och ändå är det så här spot.
Ja, det är väl en vecka förbi där. Två kanske.
Okej.
Alltså, ja. Det är väl tragiskt att det måste till så jävla mycket pengar, men å andra sidan, med tanke på hur mycket alla jävla Marvel-filmer drar in, så jag kommer att bli besviken om folk inte går och
you
ser
will
den filmen
be disappointed
nivån.
Nå, ja, man vill ju absolut ha mer, det vill man.
Oh ja. Ja, men vi säger väl så. Då tar vi avrundar där. Som sagt, stark rekommendation all around. Låter liksom trevligt att vi en gång kan vara överens.
Ja, det känns fel det här alltså. Jag vet inte vad jag tycker om.
Det känns obehagligt.
Så det känns som att det skriver i skrevet ungefär.
Ja, men det är bara dina crabs.
Som dina gigolo moments liksom.
Ja, försöker få en... Alltså, om du visste hur svårt det är att få folk att snorta alltså. När man liksom bara går upp till någon random på stan. Jag har lite koks i skrevet, vill du snorta?
Jag har lite krydda i busken, vill du se?
Alltså, det här var nog det svåraste avsnittet att avrunda jag någonsin har varit med om. Jesus Christ, ni håller inte käft.
Okej, kör. Kör
den brinnande kryddbusken.
Jag är Messias, jag är Moses. Fan, han fick en brinnande buske, jag en brinnande kryddbuske.
Brinnande kryddbuskar. Nu måste vi avsluta, för nu går det inte bättre.
Du kommer bli stämd av rim Jesus.
Menar du Luke eller?
Jag vet inte fan vem det är som rattar det där.
Fy fan.
Nej,
lägg
ner.
Nej, nu blir det inga mer grejer. Nu lägger vi ner.
Från en kung på sci-fi-trappan. DN.
Just det. Ni har lyssnat på Filmsmakarna. Vi finns på sociala medier, Twitter, Instagram, Facebook och så vidare. Ni hittar oss där. Jag säger all hail the spice. Vad säger Granström?
Hail
to the... Jag säger att jag
är... Knife, ship and shatter, bitches.
Yeah. All right.
That's it, man. Game over, man. It's game over.